Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej alla goa rövare och hjärtligt välkomna till ett helt nytt avsnitt av
Mord eller myt!
Mord eller myt!
Mord eller myt!
Hej på er igen!
Nu är vi verkligen igång igen alltså. Säsong 4!
Vad passar bättre än att inleda med en lek igen?
Ja, underbart.
Men det är ändå sjukt att det är säsong 4 redan.
Ja, men det är bananas. Ett och ett halvt år har
vi hållit på. Jag minns som igår när vi satt och drack Tuborg i vårt sovrum. Ja. Och spelade in i telefonen. Och Åke klev runt på den.
Precis.
Det var inte så länge sedan.
Nej.
Han hörde.
Sa någon mitt namn? Du är med idag med.
Vi pratar om dig.
Men vi ska köra en lek nu.
Nu ska vi leka. Linnea,
jag har lite quizfrågor som är helt random. Och jag ställer den. Och ni alla får svara, tänker jag. Och så kör jag lite, jag säger namnet på den som får svara först.
Bra.
Så roterar vi lite med vem som är först.
Svårt känns det.
Okej, första frågan. Vad betyder bokstäverna HP i HP-sås? Tor.
Ja. Jag tror det står för...
Gissa på någonting bara.
Harry Potter-sås.
Ja, det jag tänkte säga.
Okej, Moa då.
Jag tänker typ så här, hi...
Tack.
Tyst.
HP-sås, vad är det i HP-såsen?
Det är typ som brun ketchup.
Ja. High protein. Nej, jag vet inte.
High protein sås. Det är så här, riktigt gym, alla gymmare älskling sås.
Ja, precis.
Okej, okay, och Rebecca?
Hot pepper.
Det står för Houses of Parliament.
Nej,
men. Var det så?
Det var lame.
Det hade man inte kunnat veta.
Okej. Okay. Hur många procent av alla människor dör i sömnen?
Oj.
Hur många procent?
Är det jag som ska svara först?
Ja.
Som dör i sömnen. Det behöver inte vara, då räknas det ju inte med om man dör i sängen. För man kan ju vara, alltså så här, då är det verkligen när man sover man dör då.
Mm.
Det kan ju inte vara så jättehög procent. Jag skulle gissa på, fast det är av alla människor.
Det var svårt.
Uff.
Är det den som är närmast som på poängen?
Ja, det tänker jag.
Ja.
Okay. Men jag tar väl 13%.
Mm. Rebecka?
Jag säger 2%.
Tor?
Jag tror 36%.
Moa var absolut närmast. Det är 15%.
Åh,
jävlar!
15%.
Snyggt.
Jag tror det var fler. Kör några frågor till här.
Ja.
Ska vi se. Okej, det här är på tal om döden. Vi fortsätter där. Det är ändå en motpod.
Passande. Jag gillar ju det ämnet.
Vilken är statistiskt sett den vanligaste månaden att dö i? Och Rebecka får börja svara.
Juli.
Tor?
Mars.
Moa?
Och det här är hela världen då?
Mm.
Jag tänker, när det är kallt så är det ju svårt för dem som inte...
Ja,
vad sa du?
Jag sa juli. Jag tänkte
att
det folk dör när det var.
Jag tänker mars är krigsguden. Det är många som dör i krig.
Smart.
Det är väldigt smart. Men jag tar... jag tänker det är mycket alkohol och sånt i december. Jag tar december.
Må är närmast igen. Det är januari.
Januari.
Nej, det ante mig.
Varför sa du inte det då?
Okej, vilket är världens bäst säljande instrument?
Är det inklusive så här, mjukvaror och
Det vet jag inte. Så det är bäst. Jag vet ju inte, för jag har inte skrivit frågan. Så jag vet inte. Jag tänker fysiska instrument, tänker jag.
Men så är det bäst.
Bäst säljande.
Okej. Okay.
Fysiska instrument. Ja, men alla en gitarr. Jag tror det är gitarr. Det måste vara gitarr.
Moa?
Jag skulle gissa på något rytminstrument typ.
Säg något. Väldigt
instrument. Du sa att det måste vara fysiskt.
Ja.
Ja, okej.
Okay. Jag tror egentligen också gitarr, men jag måste ta något annat.
Nej, du får ta gitarr också.
Ja, men då tar jag det.
Och Rebecka?
Jag säger maracas då.
Rätt svar är munspel.
Va?
Nej.
Va? Oj. Ja, för man behöver ha så många, ja.
Det är klart. Man måste ha jättemånga.
Om man är en sån riktig munspelare.
Jag tänker att många köper, alltså vi äger ju ett munspel. Ja, fast den ingen av oss spelar munspel.
Vi har flera stycken.
Ja.
Mungiga då?
Inte längre, men det var mest säljande instrument, bäst säljande på
medeltiden.
Min andra gissning skulle vara blockflöjt.
Jag tänkte sån 808.
Okej, hinner en människa räkna till 1 miljard under en livstid? Moa börjar svara. Det är ja eller nej fråga liksom.
Då sa du 1 miljard under en livstid. Jag fattar inte.
Hinner man räkna till 1 miljard under sitt liv?
Aha.
Om man räknar dygnet runt.
Det beror på från hur länge man lever. Bebis,
från att man kan prata.
Ja.
Det beror på hur länge man lever, men... En miljard? jag säger nej.
Rebecka?
Jag säger ja.
Tor? Sitter du och räknar nu?
Ja. Oh. Men jag tror... Man kan ju räkna ganska... Man kan ju säkert få till så att man räknar 10 siffror. Nej, för när man kommer upp i de höga, då är det så här 1,650,150...
Ja, det tar
tid, ja. Så det blir långa ramser där varje gång när man kommer upp i höga. Och de höga siffrorna håller på länge. Så jag tror nej, tror jag inte jag.
Rätt svar är nej. Det skulle ta ungefär 125 år. Jävlar. Även om man räknar nonstop dagarna.
Jävlar vad sjukt.
Fy fan.
Ja, det är ju sjukt. Ja, är då fattar man hur mycket 1 miljard är.
Det är ju inte direkt så man vill spendera sitt liv heller.
Nej.
Nej, jag brukade ibland, för jag vaknade tidigt när jag var liten. Och då brukade jag ligga och räkna för mig själv. Och se hur lång tid det tog innan någon vaknade som kunde göra frukost.
För det kan inte du göra.
Jag var 5 år.
Hur långt kunde du räkna när du var liten?
Ja, jag kunde räkna ganska långt. Jag lärde mig räkna tidigt.
Jag räknar alltid de här bruna fläckarna i träplankorna i taket. Alltså som är i trä.
Ja, just det.
Sådana räknar jag. Eller plankorna eller så.
Ja, men.
Det brukar jag göra när jag simmar. Fast på så här väggar och sånt. Som det är sådana fläckar.
Okej.
Är det sista nu då?
Ja, jag tänker det här är sista.
Får du välja en bra?
Det var ju det. Fan, nu kände jag press. Okej, men vi kör den här. Går det att bryta en okokt spaghetti i 2 delar genom att hålla den i vardera ände och böja tills den går sönder?
Då är det Rebecka som ska svara först.
Säg, förlåt. Jag hade fokus på dina naglar och att de är så fina.
Tack.
Jag glömde att lyssna. I'm sorry.
Går det att bryta en okokt spaghetti i 2 delar genom att hålla den i vardera ände och böja det tills att den går sönder?
Ja.
Tor?
Ja, för den kan redan vara bruten innan kanske.
Jag säger nej.
Jag tror också nej, jag har inte kollat på svaret än. Nej, den går sönder i minst 3 delar.
Aha. Är det så fysikens lagar?
Ja, typ.
Spagettins lagar.
Men det måste ju bero på hur lång den är. Alltså om den är så här, om den är typ en decimeter kort så...
Men de tänker ju en hel spaghetti.
Det är ju en spaghetti. Spaghetti är spaghetti.
Spaghetti är spaghetti.
Hur lång är en spaghetti?
Ja, kan någon hämta en linjal?
En spaghetti gissar jag är typ 22 centimeter.
Ja, vad gissar du på? Det är så här det sista.
Jag tror att den är 30 centimeter. Fast 30 det känns
centimeter.
Lite
för långt. Nej, en sån 30 linjal.
Som en linjal.
Nej, 22.
Jag tror 26.
Vad sa du, Moa?
Nej, vänta.
Moa mäter här nu med fingrarna.
Jag tror kanske 28 tar jag.
Du tog 28. Du tog
30.
Och du tog 22.
Ja.
Jag tog 26.
Mm.
Så här är det. Att från början var de 50 cm långa när de uppfanns.
Mm-hmm.
Men nu är de hälften, alltså 25.
25.
Då var Tor närmst.
Tor var närmst, grattis.
Men jag var ändå nära, jag är nöjd med det.
Tack.
Ja, nej men det var roligt.
Ja, det var skoj.
Lite så hjärngympa innan vi kör igång. Nu är våra hjärnor uppvärmda.
Ja, nu är vi redo för
mord eller mynt.
Wow. Och så åker jag. Okej, vi kör.
Ja.
Året är 1987 och vi befinner oss i Tierp som ligger mellan Uppsala och Gävle typ. Mm. Där bor Elvira som är 17 år gammal med sin mamma och pappa och sin 2 år yngre bror Erik i en lägenhet. Granne med Elvira och Erik bor Mikaela som går i Elviras klass. Mikaela och Elvira går då andra året på naturprogrammet på en gymnasieskola i Uppsala. Något som passar Mikaela väldigt bra för hon har lätt att lära och drömmer om att bli veterinär. Hon är typ en sån som blev vald till Lucia. Mm-hmm. Alltså hon är sån snygg.
Basic bitch.
Ja men precis. Normsnygg och liksom duktig i skolan. Äkta duktig flicka. Elvira har inte riktigt lika lätt för sig. Hon är typ lite slarvig och liksom lite otålig men hon jobbar väldigt hårt. Och får det att funka liksom. Och få så här bra betyg för att hon pluggar, alltså sliter. Medan Mikaela då kanske mer bara är, typ. Mm. Erik däremot, alltså Elviras lillebror, han har det jättetufft i högstadiet. Han är typ bråkig, stökig, avbryter läraren under lektionstid, slåss, röker och så vidare och så vidare. Och när han senare är 28 år gammal så kommer han att genomgå en ADHD-utredning som kommer bekräfta då hans misstankar att han har grav ADHD och dyslexi. Men det vet han ju inte då när detta utspelar sig. 1987. När de växte upp så både älskade och hatade han sin syster. För han var väldigt avundsjuk på att hon liksom, även om hon inte hade det lätt i skolan så hade hon ändå förmågan att få ihop det. Och typ att han var avundsjuk på att hon kunde jobba så hårt liksom. Och han ville vara lika duktig som hon. Och han avskydde att hon blev klar med sina läxor och kunde göra roliga saker typ. Medan han bara aldrig kom någon vart i sitt skolarbete. Samtidigt så hjälpte hon honom alltid när han bad om hjälp, vilket han var jättetacksam för, men det var han såklart för tuff för att visa. Mm. Torsdagen då, den 23 april 1987, kommer Elvira inte hem efter skolan. Hon gick ju på gymnasiet i Uppsala, men bor i Tierp, så hon och Mikaela och några vänner brukade åka buss till och från skolan. På torsdagar, då slutade hon 14.45 och brukade vara hemma mellan 16 och 16.50, beroende på då vilken buss hon hann med. Och när klockan blir 18 så blir hennes mamma orolig. Pappan däremot är inte speciellt orolig än. Han säger åt mamman att ringa på hos grannen och kolla med Mikaela. Om hon vet vart Elvira är då. Och mamman går över till grannen. Mikaela öppnar dörren och hon typ rodnar lite när hon ser Elviras mamma. Och Mikaela berättar att hon och Elvira tog samma buss hem. Men att Elvira skulle till biblioteket för att låna några böcker. Typ till något skolarbete eller sätta sig och plugga eller någonting. Så de hade liksom gått åt olika håll då när de kom fram till Tierp. Elviras mamma går hem och pratar med sin man om vad hon har fått veta. Och den här pappan menar att ja, men hon kommer säkert hem för biblioteket stänger 18.30. Så hon kommer hem snart. Ta det lugnt typ. Det är ju jättebra att hon tar studierna på så stort allvar. Och hon vet att hon måste respektera familjens middagstid. För det är en sån regel vi har typ. Kommer hon inte hem i tid då så får hon äta kall mat. Så de brukar liksom äta middag tillsammans. Så de börjar äta sin middag då utan Elvira. Medan de äter så frågar de Erik om hon hade sagt något till honom. Men han bara rycker på axlarna. Och när de fortsätter fråga så blir han väldigt arg. Och typ skriker. Jag vet ingenting, sa jag för fan. Och skifflar i sig mat och säger inget mer under middagen. Efter middagen då går Elviras mamma ut en promenad för att leta efter sin dotter. Biblioteket är då stängt och hon liksom, jag vet inte vad hon tänker, men hon tänker väl att Elvira ska vara där någonstans. Men hon hittar inga spår efter sin dotter. Så vid 20.30 så ringer hon till polisen för att anmäla sin dotter försvunnen. De gör en anmälan och polisen lovar att hålla utkik efter henne då när de är ute och åker på kvällen. Men ingen Elvira kommer hem. Mamman kontaktar polisen igen. Lite senare på natten och kräver att de ska dra igång en sökinsats. Så polisen pratar då med busschauffören som har kört den här bussen som hon har suttit på. Och andra som satt på bussen, personalen på biblioteket med mera. Men man är också särskilt hård mot Mikaela i förhör. Eftersom hon var den sista som pratade med Elvira då, innan hon försvann. Men Mikaela fortsätter hävda att Elvira sagt att hon skulle till biblioteket i Tierp för att plugga. Och det visar även de andra vittnena. Liksom. Busschauffören säger att hon gick av i Tierp. Bibliotekspersonalen har sett henne på biblioteket och så vidare. Man intervjuar också Elvira och Mikaelas klasskamrater. Och då frågar man om Elvira hade några ovänner. Eller någon så avundsjuk pojkvän. Eller liksom, finns det någon man kan misstänka? Men alla svarar samma sak. Ingen bråkar med Elvira. Hon är inte den som blir arg eller förbannad över någonting alls. Liksom. Och alla gillar henne, trots eller på grund av hennes popularitet och att hon var så duktig i skolan. Hon var typ duktig på allt som hon tog sig för. Eller så här, en väldigt positiv person bara. Och gjorde aldrig något väsen av sig. Utan hjälpte gärna till om det behövdes. Och så frågar de då, fanns det någon kille i hennes liv? Kan det vara ett svartsjukedrama? Hon har lagt mycket tid på skola och vänner. Dejtade hon kanske två killar samtidigt? Men de flesta bara skrattade åt det. För Elvira var inte en person som dejta. Och hon pratade aldrig om pojkar. Hon var liksom inte intresserad av det. Och alla som de pratar med säger att hon aldrig skulle dejta två killar samtidigt. För hon är för snäll. Hon är inte en sån som sårar folk liksom. Och timmar, dagar och veckor går. Man hittar inte ett spår. Inga kläder, ingen plånbok, ingen väska, inga vittnen, ingen kropp, ingenting. Elviras familj vill inte ge upp sitt hopp. Familj, vänner och grannar ger sig ut för att söka i området varje kväll. Och folk från både Elviras klass och Eriks klass hjälper till i sökandet. Lärare hjälper till, präster i området. Alltså alla i hela det här området hjälper till för att söka efter henne. Men man hittar ingenting. Och till slut blir det då ett kallt fall. Och familjen, det är ledsamt att familjen länge dukar till fyra personer vid middagen.
Mm, och så här, hennes, hon kommer hem.
Ja, och hennes rum står ostört i flera år och så här. Tiden går och Mikaela och hennes familj flyttar ifrån området i början av 89. Och familjerna tappar då kontakten. Elviras mamma läser varenda nyhetstidning varje dag i flera år för att se om det finns någonting liksom. Pappan däremot stoppar huvudet i sanden och jobbar så mycket han bara kan. Han är väldigt sällan hemma liksom. Först när Erik har tagit studenten och flyttar till Göteborg för att plugga verkar hans och Elviras föräldrar vakna till och verkligen så se varann. Och de börjar acceptera då att Elvira är borta. Typ städar ur hennes rum, slutar fira hennes födelsedag. Slutar göra ärenden till biblioteket i hopp om att hitta henne där.
Mm.
Erik däremot hoppar av skolan efter tre terminer för han kan ju inte plugga. Och han säger själv att han orkar inte försöka vara som sin syster. Så han drar utomlands, jobbar som bartender på flera olika semesterorter, typ Spanien, Grekland, Italien, hamnar i fel sällskap, börjar dricka, testa droger och så vidare. 1995 flyttar han tillbaka till Sverige och fortsätter typ festa ett tag, men sen blir han ren 96 och börjar jobba på en bilverkstad i Farsta där han verkligen trivs. Och så en dag 1999 händer någonting. En man är då ute och rastar sin hund i skogen runt Vegavallen som är typ ett så, ja men vad ska man säga, typ en friidrottsarena med lite fotbollsplaner och sånt som ligger i utkanten av Tierp. Och en bit in i skogen där då så krafsar hunden vid en fallen trästam och typ skäller glatt och krafsar ivrigare och ivrigare. Efter 3-4 minuter kommer hunden tillbaka till sin husse glatt viftande på svansen och med något i munnen. Och hunden, när hunden kommer närmare så ser mannen att det är ett underben. Ja. Snart är då polisen på plats och man hittar rester av en kropp. Och genom DNA-testning kan man då bekräfta att det är Elvira. Och hennes kropp har blivit styckad. Man hittar tygfibrer i jorden runt omkring som matchar de kläderna hon ska ha haft på sig när hon försvann. Alla Elviras tänder är borta.
Mm.
Men det går inte att avgöra varför. Skallen har en inbuktning på höger sida som skulle kunna matcha en golfklubba. Mm. Så polisen är säker på att den som har slagit Elvira då stod framför henne och är därför med stor sannolikhet vänsterhänt.
Mm.
Så polisens hypotes är att Elvira har fått ett slag av en golfklubba i höger sida av sitt huvud och att då den som anföll henne stod rakt framför och därför är vänsterhänt. Så de började söka efter människor i Elviras omgivning som spelade golf i slutet på 80-talet.
Svårt.
Ja, men det är ingen som gör det. Inte, det liksom finns ingen som varken spelar eller har spelat golf som fanns i Elviras närhet. Så polisen kör fast igen. Erik gör sin ADHD-utredning. Han börjar medicinera. Hans familj och vänner märker snabbt att han blir gladare och lugnare. Och tiden går. Den 3 januari 2002 är Erik hemma hos sina föräldrar efter att ha firat jul med dem och nyår med gamla vänner. Samtidigt är Mikaela på besök i Tierp. Och de typ pratar inte med varann så. Alltså de har liksom ingen kontakt. Men enligt vittnen så har de en någon slags utbyte på tågstationen en kväll. För de ska med samma tåg. Och enligt vittnen då så har de sagt typ så här. Mikaela frågar Erik om han har pratat med någon om det som hände. Och Erik svarar nej, det har jag aldrig gjort. Och Mikaela svarar inte jag heller. Erik frågar då Mikaela om hon är gift. Och Mikaela liksom visar sin vigselring och säger ja, jag är gift med en man. Och Erik skriker då. Va? Elvira dog i onödan. Och Mikaela säger förlåt. Erik skriker typ, du är din jävla hora, du är en sån jävla fegis, jag ångrar att jag skyddade dig, du kan dra åt helvete. Och den kvällen så berättar Erik för sina föräldrar vad det var som verkligen hände. Mord eller myt?
De två hade en kärlekshistoria alltså?
Nej.
Jag vet inte än.
Alltså, det tolkar inte jag, det sa Mikaela och Elvira.
Ja. Det tolkar jag.
För att hon sa jag är gift med en man just. Mm. Och så sa han att, att han inte skulle skydda att hon var homosexuell då kanske.
Ja, för att han reagerade inte på att hon var gift.
Mm. Nej.
Utan det var ju med att hon var med en man som var
och att han kallade henne för fegis liksom.
Så det är vi överens om att det var väl säkert det då. Ja. Det är inte det vi ska ta reda på dock.
Nej.
Men
det här var svårt i alla fall tycker jag.
Mm. Ja, det var också mustigt. Det var en hel livshistoria.
Men jag namnen körde ihop sig lite för mig. Elvira var ju hon som blev mördad. Var det hon som var den där duktiga flickan?
Ja. Och Mikaela var hon som pluggade hårt.
Okay.
Nej, Elvira pluggade hårt.
Mikaela var
bara duktig.
Aha.
Mm. Alltså, Mikaela var det?
Ja, Mikaela var bara duktig och kunde liksom.
Alltså, Elvira var själv. Också duktig men hon behövde lägga ner
hon effort.
Okej, för då för annars tänkte jag att det hade kunnat vara någon sån grej. Som alltså att Mikaela var av en sjuk på Elvira, att hon hade så lätt för sig. Men då var det ju tvärtom.
Mm.
Men om nu de hade en kärleksaffär, varför skulle då Mikaela vara in? Alltså, varför skulle de vilja ta döda Elvira?
Hon, jag vet inte om det är de som har dödat henne, men det kanske är någon som har dödat.
Ja.
Fast i och för sig, vad heter det, hon rådnade ju. När de var hemma hos henne och frågade efter henne. Och då rådnade hon och bara, hehe, på biblioteket.
Och också att, hur har han annars skyddat henne?
Ja, man kanske har skyddat att hon
inte outat henne. Men nu ska vi inte lista ut vad det är som har hänt. Nu ska vi lista ut om det är sant eller falskt.
Jo, men såna här grejer kan ju leda fram till att man, vi spånar ju i det.
Mm.
Det är ju det vi ska göra. Men... ja, i och för sig är det sant att han inte berättat någonting. Men då, men han sa ju också att då har hon dött i onödan. Det är ju det som är så här.
Ja, men det kanske är hon som har bonkat ner. Men det känns som
nej, att han har gjort det.
Tror du han har gjort
det? Ja, jag tror också att han
för han var ju så här utåtagerande ADHD-barn liksom.
Ja, det betyder ju inte att man har förmågan.
Nej, jag skojar bara.
De är alla mördare.
Men lita dem en golfklubba och stycka och plocka ut tänderna på sin egen syster. Det är väldigt grovt.
Ja.
Det är extremt. Jag tror faktiskt inte.
Kanske någon annan har gjort det.
Ja, alltså jag tror nog snarare i så fall Mikaela. I så fall.
Och det fanns ju inga vittnen och ingenting. Då måste det ju ha varit att hon var med någon som man inte reagerar på att hon var med.
Ja.
Liksom.
Ja.
Men.
Alltså jag känner spontant inga delar i detta som får mig att tveka på det jättemycket.
Nej.
Alltså sånt där händer ju tyvärr när man ska vara sån. Och av det vi har fått till oss så är det ju inte heller, har det ju inte heller varit någonting dramatiskt eller som pekar på att det kanske är för storyns skull. För det är ju knappt en story. Det är bara en vanlig person och en vanlig familj som har blivit av med sin dotter av det som Rebecca har berättat hittills. Så.
Ja.
Ja, nej, jag tror mord här. Jag tror
också mord.
Jag känner också starkt för att det är mord. Alltså. Mm.
Kanske lejde de här sköna, turned, osköna yrkesmördarna från förra veckans podd.
Brundi yrkesmördarna.
Ja.
Ja. Ja, men alltså... Ja. Jo, men det känns som att det är ett mord faktiskt. Mm.
Då gissar ni på mord. Mm. Mm. Och är väldigt nyfikna på vad som egentligen hände.
Väldigt.
Men var det rätt?
Det är inte ett mord, det är en myt.
Är det en myt?
Ah, fan alltså.
Ja.
Det var bra.
Är det Wallander?
Eller Nej, det är så här att vi har en lyssnare som heter Malin Bredenberg som har skrivit det här fallet till oss.
Mm-hmm.
Oj.
Ja.
Oj! Bra jobbat Malin.
Alltså fantastiskt.
Bra. Det är ju ett sånt kriminalmanus.
Ja, du är grym Malin.
Ja, verkligen. Nice. Men... med alla de här små detaljerna som man blir lite heartbroken av att de ställer fram.
Ja,
fira hennes födelsedag.
Eller hur?
Men då betyder det alltså att hon har ju skrivit en fortsättning.
Hon har skrivit en fortsättning.
Ragadang, dang,
då vill man ju höra det nu.
Jag har ju, och förlåt Malin, men jag hoppas det är okej att jag inte ordagrant nu citerade ditt manus, utan jag pratade från
hjärtat.
Nej, men jag läste inte innan till eller så som jag brukar göra. Jag brukar bara skriva och sen brukar jag komma ihåg vad jag skrivit ungefär.
Mm.
Men så här var det då. Mikaela och Elvira hade varit ett par, men de vågade inte berätta det för någon för att de var rädda för hur folk skulle reagera liksom. Mikaelas pappa Bosse hade kommit på dem när de kyssts inne i Uppsala.
Oj.
Så den dagen Elvira försvann hade Bosse då sett henne gå hem från biblioteket med ett gäng tunga böcker och erbjudit henne skjuts. Mm. För att de ska ju till samma ställe, de bor ju grannar. Hon hade tacksamt då tagit emot det, men när han låste bildörrarna inifrån och trampade gasen i botten hade hon blivit livrädd. Han hade skrikit åt henne att hon inte skulle få förstöra hans dotters liv medan han körde henne då till Vegavallen.
Mm.
Väl där hade han slitit ut henne ur bilen, kastat henne så att hon kanade i gruset. Han hade fått tag i en böjd kraftig gren och slagit henne i huvudet. Och när han insåg att hon var död fick han då panik. Och hade dragit ut henne i skogen, slängt henne i en grop, täckt den med löv och mossa. Och så styckat och dragit ut tänder och sånt. Mikaela och Erik hade då suttit hemma hos Mikaela och pluggat eftersom Erik hade ett stort prov dagen därpå och som han var jättestressad över, och han hade inte tålamod att vänta på sin syster, så han hade gått över till Mikaela och bett om hjälp. De hade då sett Bosse komma in i huset, lägenheten, med blod, lera och gräs på kläderna och stirrat på honom, och den blicken han gav dem räckte för att de inte skulle våga berätta om sina misstankar för någon. De hade inte ens vågat prata med varandra. När polisen sen då tar in honom på förhör efter att Erik har berättat om det för sina föräldrar så visar han ingen ånger, utan snarare verkar snarare stolt över det han har gjort. Med den där flatan ur vägen så hade ju hans egen dotter fått se ett anständigt liv med man och barn.
Mm.
Så
fucking Bosse alltså.
Jävla jävel.
Bosse bajskorv.
Bosse bajskorv.
Men alltså en applåd.
Malin!
Malin! Ja.
Så riktigt kul.
Riktigt bra.
För Malin skrev nu över julen och typ så här: hej, jag vill jättegärna skriva ett fall till eran podd. Jag tycker jättemycket om podden. Typ. Hon har skrivit även till andra poddar.
Mm.
Tidigare.
Nice. Ja, ja, hon verkar ju kompetent.
Verkligen. Verkligen. Så roligt.
Ja, för det var ju väldigt svårt. Och det kändes ju inte fake.
Eller hur?
Det kändes ju real.
Real.
Att säga.
Ja.
Ja.
Så spännande.
Ännu en gång har vi blivit lurade.
Ja.
Mm.
Jäkla Malin som lurar oss.
Ja, oh, shit.
Ha.
Hjälpte inte med hjärngympa innan.
Nej.
Nej, precis. Trots typiskt. Att vi vässade. Vi
brände ut oss.
Ja, oh, shit.
Ja, nej. Jag tyckte det var oskönt gjort av Bosse.
Mm.
Han kunde ha... Ja.
Jag,
han kunde väl bara, om han nu var tvungen, kunde han väl stannat vid snacket liksom.
Ja, men precis.
Och typ såhär...
Skrämt sen, henne va?
Ja, och så kunde hon fått leva sitt liv sen liksom.
Mm.
Usch.
Mm.
Jag tror, alltså, om man är kapabel också att stycka och hålla på och plocka med kroppen efteråt.
Ja,
det alltså, man ska ju aldrig döda någon, men att man dödar någon i affekt... Mm. Det må vara hänt, eller vad ska jag säga. Men att man sen har sinnesnärvaro nog och liksom plocka och pilla och ha sig.
Mm.
Då är det ju någonting som inte är som det ska, tänker jag.
Jag blir alltid fascinerad över människor som kan skriva såna här kriminalgrejer, för att när det ska vara så här klurigt och det är ledtrådar och ditt och datten och alltså det är ju ändå väldigt eller jag tänker att det är väldigt svårt att liksom svårt komma att få, på.
Det är troligt
att ja, precis. Exakt. Och så, typ varenda gång när man har kollat på sån här deckare och bara så här, men shit vad smarta de var som kom på den här vändningen och den här lilla detaljen och allt liksom så.
Ja, men det är väldigt kul. Hon har ju också gjort en gedigen research. Jag vet inte om hon kanske är från Tierp. Men det är typ den här Vegavallen. Det finns. Liksom. Ja, det finns ju. Nu googlade jag inte om det fanns ett bibliotek i Tierp, men jag tror det att det gjorde finnas. Det. Ja.
Ofta du inte googlar det och deras öppettider. Deras öppettider på 80-talet.
Men jag googlade Vegavallen och så tänkte jag, ah, Malin har kollat det där. Och sen så var det också, det var ju ett datum, en torsdagen, den var det nu var, april 19. Det var en torsdag. 1987.
Nämen. Det är ju så väldigt imponerande.
Malin
research.
Har ett öga för detaljer.
Ja. Verkligen, sånt som vi aldrig hade ifrågat.
Nej, men precis.
Det är klart det var en torsdag.
Ja. Det är klart det finns en vecka.
Säger Rebecka det så är det så. Ja.
Precis. Nej, men ni vet ju att jag gör jättemycket, alltså 90, nej inte 90 kanske, men 85% av manusarbetet jag gör är ju bara kolla, är det här verkligen sant? Mm. Kan jag säga det här? Om jag liksom, premissen för podden är att det här är en sann historia jag berättar nu, då måste ju allting som är sant verkligen vara sant.
Så ja, men det blir så, trovärdigheten sjunker ju i botten om det visar sig att något inte är sant.
Det slarvade jag kanske lite med när vi började med podden. Men nu har jag faktiskt på senare tid varit väldigt noggrann. När det är myt. Att det inte ska likna verkligheten. Mm. Det får inte vara så här, jag har sett en film baserad på ett verkligt mord. För då blir det ju sant. Alltså, så jag uppskattar verkligen att Malin har gjort den extra, det extra arbetet. Jag har till och med fått två olika versioner av den här texten.
Oj. Vad hände i den andra då?
Det var samma, fast den senare versionen så var det lite mer så att Bosse, att han satt i förhör. Och så,
Han var mer delaktig.
Brukar liksom. Malin skriva liksom...
Ja. Det är en författare.
Ja, nej. Det är en hobby bara.
Det är en hobby, ja, precis. Och ett sätt att liksom kanalisera jobbiga saker, eller så här, jobbiga känslor, förstod jag det som. Hoppas det är okej att jag säger det, Malin.
Så jag tänker att det är oftast är så. Liksom.
Med kreativa liksom, uttryck.
En kreativ ventil, så. Mm. Mm.
Ja, men så är det väl för de flesta, tänker jag, som håller på med musik eller konst. Eller.
Ja, och jag fattade det som att Malin lyssnar på väldigt mycket poddar av det här slaget liksom. Men att vi var en favorit.
Nämen, roligt.
Jättekul att få ta del av ditt verk.
Verkligen, så roligt. Tusen tack. Tusen tack, Malin. Du är fantastisk.
Underbart.
Vi lurar om.
Nu blir jag värst inspirerad att skriva. Jag älskar ju att skriva egentligen.
Tänk om du skulle skriva en till podden.
Då får inte du vara med.
Nej.
Eller så
jo, men du kan väl vara den som läser upp det.
Det räcker ju att jag vet.
Så vet kan ju ta över rollen som poddledare en gång.
Ja, jag vet inte om jag just vill skriva ett fall så, men bara att kreativt skriva kreativt liksom. För jag gjorde mycket det när jag var liten. Jag skrev ju alltid berättelser och dikter och massa sånt. Men det är något man har... Ja,
blir du lite sugen igen nu?
Ja, men jag fick lite sugen då.
Vad roligt. Det är ju väldigt kul att skriva. Alltså faktiskt. Det är det.
Men det, man gör ju det så sällan. Jag pratade med Nelly om det senast i morse. Liksom, att, för att min mamma ska gifta sig nu till sommaren. Och då behöver jag ju skriva ett tal. Och att det var så länge sedan man skrev någonting. Som inte var typ när man sitter och pluggar eller till jobbet. Eller sådär. Så att det, man har ju tappat det lite. Liksom, så. Men får man väl börja öva igen.
Ja, men precis. Jag kan känna att jag blir så otaggad efter att, eller liksom när jag har jobbat en hel dag, då blir jag så otaggad på att sätta mig och skriva manus.
Ja, det förstår jag ju verkligen.
Så sitter ju mycket på helgen.
Men då är man ju helt ut, alltså man har all man social energi. Ja, det är man, blir man ju.
Precis.
I ett sånt socialt yrke också.
Exakt. Så då gäller det verkligen att jag hittar ett fall som jag känner mig taggad på att berätta om. Så det är supervärdefullt att få ett fall så här levererat bara.
Jag blir taggad på att kolla på The Mentalist nu efter att ha
luskat
lite.
Det är ju nice.
Men ikväll ska vi väl kolla på spåret?
Ja, det tror jag.
Ja.
Vi missade i fredags.
Just det. Ja, jag kollade faktiskt fredags. Det var kul. Jag kunde inte mycket, men...
Det är inte ofta jag kan mycket, men,
Man blir
alltid
så,
något.
Ja, och man blir så, man får som boost när man kan.
När man, sitter på 10 poängen och skriker rätt start, då blir jag taggad.
Förra veckan kunde jag ändå ganska mycket. Faktiskt, jag blev ändå chockad.
Ja, roligt. Jag har konsumerat extremt mycket tv-serier och böcker. Jag har läst väldigt mycket nu när jag bara varit hemma och varit sjuk. Men just började jag fundera så här. Eller när jag var på väg hit så började jag fundera, typ, ska man tipsa? Och sen bara, nu kanske vi ändå vill ta upp de här böckerna i podden.
Lite krimböcker.
Jag vet inte riktigt om jag vågar tipsa. Men jag läste en bok som heter Tender is the Flesh. Sjukaste jag läst i mitt liv.
Det låter
bekant.
Den var vidrig. Det var verkligen en bok i min smak. Alltså. Tänk dig det vidrigaste du kan komma på. Ja, det är en bok jag vill läsa.
Vad handlar den om?
Den handlade om typ alla
kött.
Ja, det går de rantis.
Exakt.
Kokbok.
Nej, men alla, det är en dystopisk framtid. Alla, vi kan inte äta djur längre, för djuren har dött i någon slags virussjukdom som vi också dör av om vi äter köttet. Så då föder man upp människor istället.
Ja, men det är klart.
Och
det är klart man gör det.
Om man känner
human McNuggets då?
Ja, och man får följa då en person som jobbar på en sån farm. Liksom. Om man känner att man vill sluta äta kött till exempel, läs den boken då.
Så blir man sugen på människor.
Ja, nej, men man blir väldigt sugen på
att
äta bara sånt som man odlar själv. Typ. Där man kan bestämma själv hur oetisk man ska vara.
Ja, fy.
Ja, nej, men den var jätte hemsk, men den var väldigt bra. Jag läste också
Tillverkar man människor eller får man människor att para sig med varandra? Liksom?
Man föder upp, alltså, precis som vi gör med våra djur. Och brännmärker dem och skär av deras tungor för att de inte ska kunna skrika och sånt.
Det är ju käckt.
Jag läste också en annan bok som jag tänkte tipsa om ju. Dark Matter. Det är en bok för dig, Tor.
Men den har väl gjort tv-serie?
Ja, den är skriven av Blake Crouch. En man blir kidnappad och drogad. När han vaknar igen verkar alla tro att han är någon han inte är. Läsaren får följa med huvudpersonen genom tid och rum, bokstavligt talat, i jakt på det liv som en gång var hans. Otrolig story som väcker spännande tankar, en personlig favorit.
Spännande.
Hade jag skrivit i mina anteckningar.
Aha. Nice.
Den var jättebra.
Den ska jag ju ta mig an.
Ja, jag tror verkligen att du hade gillat den.
Det lät jättespännande.
Man kan inte liksom prata mer om den än så. Men den väckte verkligen frågor. Jag har gått och pratat med Anton jättemycket och bara så här. Tänk om det vore så här då? Att man, och så vill man försöka. Och det är jättesorgligt. Men tänk om, hur skulle du göra? Det är en sjuk situation. Tips. Också har jag sett en serie som heter Archive 81.
Ja, den har jag tror också sett.
Den var skitbra. Jag har inte sett klart. Jag har lite kvar.
Jag såg klart den igår faktiskt.
Ja. Det var slutet bra. Annars lägger jag ner den nu.
Nej, alltså, ser det.
Ja.
Jag tyckte det var tillfredsställande.
Ja.
Ja. Eller det var så här, jag ska inte säga hur det slutar, men allt som allt så är det ju som en ganska mycket som en klassisk rysare.
Ja, precis.
Och den håller det liksom.
Ja.
Och det är man ju alltid nöjd med sådär. Så,
ja.
Jo, men kan ju inte säga att jag blev besviken där.
Jag var tvungen att stänga av för att jag kände så här, jag pallar inte med det här med ljuden mer.
Nej, det är mycket sånt,
ljud
ja.
I den serien.
Ja, det är obehagligt, men det är spännande alltså.
Och där finns en annan serie som heter Requiem, som också funnits i alla fall tidigare på Netflix, som också är väldigt bra med så här äckliga ljud. Mycket kroppar som knakar och sånt.
Oh, det tycker jag är otäckt.
Ja, men jag gillar inte det alls. Tips.
Ja, men gud, vilken bra grej. Ja.
Har vi några mer tips? Euphoria.
Euphoria.
Ja, alltså det borde man se. Jag trodde ju verkligen att det var överhypat liksom.
Ja, att du inte skulle gilla den.
Ja, för jag läste inte någonting om den innan jag började kolla på den. Jag visste inte ens vad den handlade om. Och jag hade liksom förutfattade meningar om att det var bara en vanlig jävla ungdomsserie typ. Och så här tänkte jag, den är väl säkert inte så bra som alla säger. Det har bara blivit en stor grej på TikTok typ. Men jag hade så fel. Alltså jag tycker verkligen den är alltså klockrent manus, rekvisitan, alltså hur det är filmat, alla allting med den.
Typ.
Sen är den ju väldigt tung.
Ja, det är den. Mörk alltså.
Den är väldigt mörk. Men den är... kan också... alltså... den är väldigt intressant.
Mm.
Alltså, väldigt bra karaktärs...
ja.
Vad heter det? Vad säger man?
Utveckling.
Ja.
Ja, det är trovärdiga karaktärer.
Verkligen.
Liksom.
Och väldigt nice soundtrack med Labyrinth.
Mm.
Och det är faktiskt bra soundtrack.
Verkligen.
Ja, jag har inte sett serien, men jag har lyssnat på soundtrack.
Ja. Nej, men man borde verkligen se.
Ja.
Ja.
Så ja, tips om man inte har gjort det. Och nu är det ju säsong 2 då, så släpps ett avsnitt varje söndag.
Mm.
Men jag hade ju inte ens sett säsong 1 nu när jag började kolla på det. Så att, ja.
Jag ska kolla på det när jag kommer hem sen, när jag har klippt dagens.
Ja.
Ja.
Jag har också läst en vidrig bok.
Mm.
Att den är vidrig för att den... vad ska man säga, den är inte så gårig, den är mer sorgset vidrig liksom. Man får följa en, den heter Ett litet liv av Hanya Yanagihara. Har du också läst den?
Jag mådde så dåligt flera veckor.
Ja, jag är inne i den här, jag läste ut den för någon vecka sedan typ.
Ja, det är en process att dela med den alltså.
Ja, verkligen. Men, och jag brukar kunna, jag tycker ibland att, för att den är ganska, ibland är den ganska grafisk.
Mm.
Och jag kan tycka att det är lite osnyggt av författaren om den blir för grafiskt, om det i genren inte passar liksom.
Mm.
Men jag tyckte ändå att det funkade bra ändå i den.
Ja, den är så hemsk.
Den är fruktansvärd. Man får i alla fall, det handlar om att man får följa fyra kompisar med en person i centrum som är som har liksom ett ganska så här kraftfullt självhat. Eller ja, hans beteende är liksom symptomatiskt för någon som lider av ganska kraftigt självhat. Och så får man liksom mer och mer få reda på varför han liksom känner sig mindre värd och sådär.
Mm.
Och hur hans kompisar. Och så, ja, det är ju liksom, man får följa hela deras liv i princip.
Ja, den har ju, det är ju så här massa psykoterapeuter och sådana människor som har sagt att den är direkt skadlig.
Mm-hmm.
Den borde förbjudas.
Ja, men den är så tänka hemsk. Ja, den är verkligen. Men den kryper ju in under huden på en.
Ja, du den här hemma.
Ja.
Då kanske man får låna.
Ja,
Ja men jag tycker att den... Jag ångrar inte att jag hade läst den.
Nej.
Men jag mådde väldigt dåligt.
Ja,
av att jag läst den. Eller liksom,
men jag vill må dåligt.
Den stannar hos en.
Jag hade vissa så här... Det var vissa kapitel. Och klockan var liksom... 11:30 och sen nu borde jag sova, men jag kan inte lägga ner boken nu, för jag mår så, jag hade liksom hjärtat i halsgropen och hjärtat alltså som nästan som en panik påslag liksom.
Ja, precis.
Och så bara, jag måste läsa vidare tills det blir lite lugnare alltså, så jag får något annat i huvudet liksom. Helt galet sätt.
Ja, inget för den som är lite skör.
Nej. Mm. Nej, verkligen inte.
Men den som är lite intressant. Skör kanske inte ens lyssnar på oss.
Nej, sant.
Hör det här tipset liksom.
Sant.
Ja. Nej, men nu vill jag ha något att äta.
Ja,
nu
är jag med. Söndagskvällen startar.
Mm. Mm. Men vi ses ju, eller hörs ju nästa vecka.
Det gör vi.
Och glöm inte att höra av er till oss och kommentera. Och...
ja. Mm. Och en extra tack till Mallan som fixade en sån fin berättelse. Eller fin, en spännande berättelse.
Ja. Väldigt välskrivet.
Tack så jättemycket.
Tack Malin.
Uppskattat.
Mm. Mycket fint.
Puss och kram.
Ha det gott.
Ta hand om er.
Ha det bra.
Hej då.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.